Andra söndagen i påsktiden samlas vi omkring en av påskens vittnen, nämligen en av de 11 lärjungarna, Petrus. Låt oss stå upp och läsa vad evangelisten Johannes berättar ifrån det 21 kapitlet. När Jesus och hans lärjungar hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade: Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa: För mina lam på bete. Och han frågade honom för andra gången: Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade: Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa: Var en herde för mina får. Och han frågade honom för tredje gången: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: Har du mig kär? Och han svarade: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa: För mina får på bete. Sannerligen, jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sen sa han till honom: Följ mig. Amen. Så ber vi Gud att du välsignar ditt ord i våra hjärtan. Amen. Varsågod och sitt. Det här var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar efter uppståndelsen. Första och andra gången berättar Johannes om i kapitlet innan vi läste nyss. Då satt lärjungarna bakom låsta dörrar, rädda för att judarna skulle hitta dem och kanske göra samma sak som de hade gjort med mästaren själv. Men bäst de sitter så kommer Jesus till dem in i deras rum. Det är som han inte längre är begränsad av tid och rum. Och hans hälsning till dem är: frid åt er alla. Också den gången behövde Jesus tala lite mer med en av lärjungarna, nämligen Thomas. Han kunde inte tro att Jesus hade uppstått om han inte själv fick se och röra vid sin mästare. Den här tredje gången så möter vi Jesus i dialog på ett särskilt sätt med Petrus. Lärjungarna hade varit ute och fiskat hela natten utan att få någonting. De hade inte fått någonting och solen hade börjat gå upp. Då kommer Jesus till dem igen och säger till dem att kasta ut på andra sidan båten. Och de gjorde som han sa och fick så mycket fisk så att de knappt kunde ta upp det på land igen. Jesus hade redan gått upp på stranden. Han hade tänt en eld, förberett för dem att grilla lite fisk tillsammans med de 30 lärjungarna. Och så sitter de där på stranden tillsammans, mästaren och de 11. Det var nästan osannolikt skönt för dem. De var tillsammans igen. Efter dagar av tvivel, av oro, av ångest, av ensamhet. När de hade ätit färdigt så börjar Jesus att prata lite mer med Petrus. Det hade blivit många samtal dem emellan under de 3 åren som de hade varit tillsammans nu. men det här skulle bli det viktigaste. Och det var nästan som ett mönster hade följt de där åren från fall till upprättelse. Det var någonting som gick igen i hela Petrus liv. Så låt oss blicka tillbaks någonting på denna lärjunge Petrus. Simon bodde först i Betsaida. Sen flyttade han till Kafarnaum tillsammans med sin bror Andreas och sin familj. Han började en fiskefirma tillsammans med sin bror och Jakob och Johannes. Han gick aldrig någon högre utbildning och sågs som en av de olärda i samhället. Han var gift, bodde i samma hus med sin fru och svärmor. Var det därför han blev som han blev? Ja, det vet vi inte. Kanske vi ofta tänker oss Petrus som stor och kraftig. En ledargestalt. Han var en handlingens man. Men ändå, trots sin yttre storhet, så hade han inte utvecklat samma storhet på insidan. Evangelierna framställer honom som impulsiv och snabb. En som gjorde överilade saker och reagerade snabbt. Han började gå på vattnet när Jesus säger till honom, kom. Men strax därefter så börjar han sjunka på nytt. Han svingade sitt svärd i ett semane och högg av den ene soldatens öra. Han sprang rakt in i Jesu grav medan Johannes, den andra lärjungen, stod utanför och väntade. Han talade först och tänkte sen. Han sov när han skulle ha vakat. Han handlade när han skulle vara stilla. Han var mer handlingens man än tankens man. Och de där första orden måste ha låtit konstigt i både hans och hans brors öron. Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Det betyder Petrus. Du är en liten sten, men du ska bli en klippa. Det var ungefär som man skulle ha kallat en dvärg för Goliat. Och Andreas blev säkert mycket förvånad. Ska min bror Petrus, som är så ostadig och flyktig, bli en klippa? Hur ska det gå till? Men Jesus sa aldrig någonting som han inte kunde stå för. Han såg Petrus både på utsidan och insidan. Han såg redan Petrus på drejskivan och vad han skulle kunna bli. Han såg Simons möjligheter. När Jesus möter en människa så är det alltid ett unikt möte. Han säger inte samma sak till två personer. Han känner den han möter. Han vet vad som ligger bakom. Han känner förhoppningarna, han känner oron, han känner sorgen, han känner glädjen. Han möter oss alltid där vi är. Därför finns det inte två människor som har exakt samma väg till Gud. Och likväl så finns det någonting som går igen i Jesu tilltal till varje människa. Han är inte mångordig när han kommer till det viktigaste. Ibland bara två ord. Följ mig. Och Jesus drar i Petrus. Han drar med kärlekens rep. Han ser på lärjungen med sin varma blick. Han möter oss i ögonhöjd. Och den där morgonen vid Tiberias sjön så inser Petrus att det är bara tillsammans med mästaren som mitt liv kan bli helt tillfredsställt. När Petrus möter den uppståndnes blick så är det som om han möter sig själv. Vad är det jag har gjort? Hur kunde jag göra det jag gjorde? Varför gör jag alltid det jag inte vill? Hur kunde jag svika han som gjort allting för mig? Petrus ställs denna morgon inför det han hade gjort. Inte genom en anklagelse. Det fixade han bra på egen hand. Utan ifrån ett helt annat håll. Jesus ställer frågor till honom. Älskar du mig? Han hade fått ett antal frågor lite tidigare. Omkring den där kolelden. Utanför domartribunen. Då hade han svarat: jag känner inte den mannen. Jag har aldrig varit tillsammans med honom. Kunde han sova någonting den natten? Och vad var det som gick igenom hans huvud dagarna efteråt? Och så kommer den där morgonen vid Genesarets sjö. Och Jesus är fortfarande lika tydlig som mild. Petrus möter ingen moralism eller fördömelse, och ändå så är det som han känner att det går som ett svärd genom hans inre. Han som kanske hade den största bekännelsen i hela lärjungagruppen hade fallit djupast av dem alla. Och så möts han nu av orden: älskar du mig mer än de andra gör? En rak fråga och samtidigt så närgången. Vad skulle han säga? Vad skulle han svara? Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Han som inte långt dessförinnan hade sagt: om alla andra sviker kommer jag aldrig att svika, mästare. Mig kan du alltid lita på. Det fanns inte så många sprickor i Petrus självbild. Men nu börjar även hans skal att krackelera. Plötsligt så är det som han nås av insikten. Det högsta och det lägsta i mitt liv är som grannar med varandra. Kaos är granne med Gud. Och när vårt liv levs inför många runt omkring så finns det en stor frestelse att leva upp till den bilden som andra har av oss. Har vi då inte ett inre rum där vi kan vara oss själva? Där vi kan mötas av en annan blick? Så är det lätt att glappet mellan vår självbild och verkligheten blir större och större. Och en dag så hinner verkligheten ikapp oss. Bilden kan falla sönder. Den smärtan kan dock innebära en helt ny befrielse. Först när Petrus möter sig själv på djupet så kan han ta emot Jesu blick. Och var och en som har gjort den erfarenheten vet att det mötet kan inga trosbekännelser i världen ersätta. Jesus är inte i första hand ute för att kalla Petrus till ett uppdrag. Han vill hela tiden först kalla honom till sig. Jag kallar er inte längre tjänare. Jag kallar er vänner. Det finns någon som vill oss något. Det finns någon som vill vårt liv. Som aldrig ger upp om oss. Och som ständigt finns där vid vår sida och drar med sina lena band. Nu är Petrus redo för nästa steg. Föd mina lam. Jesus kallar att bli en herde för sina får. Att gå i den stora herdens fotspår, utgivande, tjänande och ledande. Ingen ledarskapskurs i världen kunde ge Petrus den utbildning som han fick där på stranden. Andlig ledare är ingenting man utbildar sig till. Det andliga ledarskapet ligger i ett mottagande och ett givande. Om öppenheten och villigheten och förmågan hos en människa finns att ta emot det Gud vill ge och handla i ens liv, så blir hon automatiskt en herde och en ledare för andra. Det handlar inte om vad som sägs eller vad som görs, utan det handlar om att låta sig vara ett redskap i någons hand som är större än min egen. Att låta Guds ande leva och verka i mitt liv. När Jesus söker ledare till sin kyrka så frågar han inte: vill du bli präst? Vill du bli pastor? Vill du bli diakon? Han frågar: har du mig kär? Och när den kärleken väcker ett gensvar i mitt inre, så börjar våra liv vittna om den uppståndne. För det är inte vi som är kärla. Men vi har lyft bort det där inre brunnslocket och låtit någon annan få fylla på av sitt levande vatten, så att det blir till en källa också i oss med ett flöde som ger evigt liv. Simon blev Petrus. Gud känner också dig och mig och vet vad vi kan bli om vi stillar oss och låter honom möta oss där vi är. Amen.